Ja, vi ska arbeta med de här tre orden, de bibliska orden, vad innehåll, det ligger för innehåll i dem. Och nu ska vi tala om vad vilja, omvändelse och utkårelse innebär. Och nu är det frågan om den människa som har hört evangelium och som tror och som är omvänd. Evangelium har förkunnats, undret har skett, nådens under. Tron har tänts, nya födelsens under, genom evangelium, i ordet och i döpelsen. En människa har av fadern blivit dragen till sonen och förd in i sonens rike, frälst av nåd. Ja, är då nåden oemotståndlig? Skriften lär att när det gäller Gud i hans nakna majestät, då kan ingen människa stå emot honom. Men när Gud räcker fram sitt evangelium i nådemedlen, när han kommer med sitt nådemedel, då kan människor stå emot honom. Att detta motstånd nu bryts ner hos det omvända innebär inte att motståndet hos dem är mindre. Ingen kan komma och säga: jag är en kristen därför att jag gjorde mindre motstånd mot Gud än alla de andra. Nej, är då nåden oemotståndlig? Ja, men endast hos det omvända. Och detta förhållande, att Gud låter sitt ord komma till en plats men inte till en annan, och tar det bort från en plats och låter det förbli på en annan plats, vi ska inte grubbla över detta. Vi ska bara veta detta, att där föraktet för evangelium finns, där samlar människan välförtjänta syndastraff över sig när hon föraktar evangelium. Tron är tänd av evangelium. En syndare är omvänd. Det är glädje i himmelen och det är glädje här på jorden. Det omvändelsen innebär ett liv från mörker till ljus. Jag känner mig ute i ditt hus, klart omvärd utan nådens ljus. Jag får vara Guds barn genom tron. Och Jesus säger: ni, jag kallar er vänner, inte tjänare längre. Nu börjar det nya livet. Livet i den dagliga omvändelsen. Ett liv i Kristus. En kristen som tror evangelium är ju inte en Guds fiende och motståndare längre. Jesus sa till sina lärjungar: jag kallar er inte längre tjänare heller. Nej, vänner kallar jag er. Och aposteln Paulus säger: ja, Guds verk är vi, skapade i Kristus till goda gärningar. Efesierbrevet 2:10. Liksom människan vid världens tillblivelse skapades till sin skapares avbild, så gäller också på samma sätt om trons nya människa att hon förnyas till en rätt kunskap efter hans bild som har skapat henne. Den trons nya människa är iklädd Kristi helighet och rättfärdighet. Vi har sett alltså att frälsningen helt och hållet är Guds verk och kan jämföras med den stora världsskapelsen. Av intet skapade Gud genom sitt blotta ord världarna, himlen och jorden. Och genom evangelium skapade han den nya människan. Men inte bara början av det nya livet. Detta att en kristen har börjat ett nytt liv ses av aposteln såsom Guds gärning. Nej, Guds gärning ställs också fram när det gäller den fortsatta lärjungavandringen, en kristens fortsatta liv. Och aposteln säger om det troende: Gud är den som verkar i er både vilja och gärning, och detta för att hans goda vilja ska ske. Filipperbrevet 2:13. det kristna är Guds verk. Det är skapare i Kristus Jesus till goda gärningar. Och dessa gärningar här, det har han har förutberett dessa, att vi ska vandra i dessa. Gud är alltså det yttersta upphovet till den kristens goda gärningar. Och dessa är goda för trons skull. Dessa är Guds verk. Ja, tron själv springer fram genom Guds verkan. Vi kan läsa till exempel Kolosserbrevet 2:12. I dopet har ni blivit uppväckta med Kristus genom tron som Gud verkad. Som Gud verkar genom tron av Guds verkan. Gud verkar tron. Det är den rätta översättningen. För att ha sett äran som påminnt om detta. Kolosserbrevet 2:12. Gud verkar tron. Men den tro som han har verkat, Gud verkar också i fortsättningen. Han fortsätter att verka hos en kristen, både vilja och gärning. Och så ser vi att Guds vilja och Guds arbete inte bara omfattar omvändelsens verk. Att Gud arbetar med att omvända en syndare. Gud är också i arbete för att arbeta med alla dem som har kommit till tron. Och Gud är den som hjälper sina trogna, sina troende. Och när vi läser Paulus brev så ser vi att aposteln gång på gång betonar att det är Guds nåd som är orsak och grund till evangeliets framgång. Och så säger aposteln att jag får egentligen vara bara redskapet. Det är Gud som verkar genom mig. Och på samma gång är den kristna människan, det ska vi veta, den kristna människan är inte längre ett livlöst redskap. Och nu vill jag få citera Concordieformen, bekännelseskrifterna. Där heter så här: när nu människan blivit omvänd och därmed upplyst och fått sin vilja förnyad, då vill hon det goda. Hon har sin lust i Guds lag så mycket och så länge som hon drivs av anden. Då när pånyttfödelsen har skett, då kan och bör vi förvisso med den heliga andes kraft kunna medverka, fast den ännu i stor svaghet. Har ni lagt märke det här? När vi kommer in på trons människa, hon börjar kunna samverka med Guds ande. Men då säger bekännelseskriften också så klart och tydligt: men inte på samma sätt som två hästar drar en vagn. Utan det är viktigt detta, att den troende människan, hon börjar samverka till sin nya människa med Gud. Men det sker ännu i stor svaghet. Och så kan aposteln säga så här. Han säger om de kristna: ni är Guds åkerfält. Och så säger han: vi. Och så tänker han på apostlarna och pastorerna. Vi är Guds medarbetare. Men det är inte bara apostlarna som är Guds medarbetare. Utan om vi läser andra kor 6:1. Det säger aposteln så här: så som Guds medarbetare, så som medarbetare förmanar vi er att inte så motta Guds nåd att det blir utan frukt. Och om Timoteus säger Paulus, han utför Herrens verk. Och i första kor 15:58 heter det: alltså mina bröder, var fasta, orubbliga i Herrens verk, eftersom ni vet att ert arbete inte är fåfängt i Herren. En kristens arbete. Ja, själva arbetet har fått en ny höghet. En kristen vet, han vet att han står i Kristus den högstes tjänst. Och Paulus säger: jag har arbetat mer än de flesta. Och så säger han: men inte jag, utan Guds nåd som är med mig. genom Guds nåd är jag vad jag är. Men vad aposteln här säger om sig själv, det gäller också varje kristen. Och när aposteln talar om missionsverksamheten i Kolosse, då nämner han flera namn, bland annat en Jesus som kallas Justus och flera andra kristna. Och så talar aposteln om sina medarbetare för Guds rike. Tänk i alla fall, en kristen, genom tron är han medlem i Guds rike, det har vi hört. Och sedan han har blivit medlem genom tron i Guds rike, så blir han städslad. Han blir medarbetare för Guds rike. Tänk vilken hög uppgift. Genom tron är jag medlem i Guds rike, och genom tron får jag vara medarbetare för Guds rike. En kristen människa står där som en Guds medarbetare. Och här är det fråga om en människa som Gud har gjort till sitt tempel och sitt verktyg. Det är Gud som gör det kristna skickliga att utföra sitt tjänarvärv. Efesierbrevet 4:12. Vilja och gärning. Ja, det är Gud som verkar detta hos det kristna. Han verkar både vilja och gärning. Det heter i Psaltaren: jag vill springa fram på dina buds stig. Jag vill löpa på dina buds stig. En ny villighet. Men detta ord om att Gud verkar både vilja och gärning, det har vi alltså också sagt detta. Att där står det också att Gud är en som hos den kristne verkar vilja och gärning. Men för att en kristen inte ska komma i köttslig säkerhet, så förmanar aposteln det kristna att fortsätta att med fruktan och bävan arbeta på sin frälsning. Det här bibelstället har blivit mycket missförstått. Måste jag bli ängslig nu, jag som nyss var så glad? Vad menar aposteln säger: ni ska med fruktan och bävan arbeta på er frälsning? Jo, det är ett ord riktat mot den köttsliga säkerheten. Aposteln vill därmed inte bryta ner läran om en hel och full frälsningsvishet, utan dessa ord är riktade mot den köttsliga säkerheten. Vilja och omvändelse. Visst är det så. En kristen har fått en ny vilja och en ny håg. Han har nu att leva sitt liv i den dagliga omvändelsen. Och den dagliga omvändelsen består av ånger och tro. Ången för den oomvända människan, det är en akt av trälaktig fruktan för Gud. Men den dagliga ången hos en kristen, den sker av kärlek till Gud. Ånger, han ger lagen rätt. Lagen är rätt, jag är fördömd. Men samtidigt bekänner en kristen sitt syndafördärv och tror förlåtelsen för Kristi skull att han är rättfärdigförklarad. Vilja och omvändelse. Den goda vägen, den goda viljan finns alltså hos en kristen. Han vill inte synda. Han har ju fått ett nytt jag. Nu lever inte längre jag, mitt kötsliga jag, mitt stygga jag regerar mig inte längre, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig själv för mig. Den kristna har fått ett nytt jag, och samtidigt har han kvar sitt kötsliga jag. Och det är problemet. Så snart tron är tänd och livet i den dagliga omvändelsen är påbörjad, ja, då tar striden vid. Striden mellan anden och köttet. Och denna strid varar intill dödstunden. Striden mellan anden och köttet. Och här skulle vi säga, här märker ni vilken skillnad det är medan den sunda läran och den falska läran. Den falska läran säger det är så oerhört svårt att bli omvänd. Och så säger den falska läran, men sen du har blivit omvänd och gått igenom omvändelsens port och trängt dig igenom själv, då blir det mycket lätt sen. Men den sunda läran säger, omvändelsen, det är Guds lätta verk. Men sen, en människa har blivit omvänd. Sen tar vandringen vid, vandringen på den smala vägen. Sen tar striden mellan anden och köttet vid, och den pågår hos de kristna. En sådan strid har inte denna världens människor någon erfarenhet av. Det som är fött av kött är kött. Den oomvända människan har ingen strid mellan anden och köttet. Hon äger ju inte Guds ande. Hos sådana kan det finnas en strid mellan förnuft och begär, mellan god och ond böjelse. Fariserna talar gärna om striden mellan den goda och den onda böjelsen. Det är många kristna som anfäktas i den striden mellan de båda jagen. Jag vill det goda efter min invärtes människa. Men så träder den gamla människans jag upp i medvetandet och kräver, när får jag min möjlighet nästa gång? När får jag chansen nästa gång att lura dig? Och så står en kristen där i denna strid. Men denna strid som förs mellan anden och köttet, som ibland tycker vi, det är så tröttsamt. Tänk att jag ska alltid ha mitt stygga kött att kämpa emot. Men då ska du veta detta, att denna strid, det är ju faktiskt ett bevis på att du är en kristen. Det är att du är en kristen människa. Och aposteln Paulus talar här om i Romarbrevet 7. Jag kan inte fatta att jag handlar så som jag gör. Jag gör ju inte vad jag vill, men vad jag hatar, det gör jag. Striden mellan viljan och gärning. Ibland har den striden blivit missförstådd. Det har blivit utlagt så att en kristen är en kluven människa. Han både vill och inte vill. Men så är det inte. Det är faktiskt så att en kristen vill det som är gott efter sin invärtes människa. Det är helt klart. Om en kristen inte efter sin nya människa skulle vilja det goda, ja då är kristenlivet hotat. En kristen vill inte synda. Därför är den julsången helt biblisk, när en kristen sjunger, jag vill ej mer bedröva med synderlig igen. Det är en biblisk lärosats som här säger. För en kristen vill ju inte synda. Det är ju det. Det vill han inte alls efter sin nya människa. Men när det gäller handlingen, ja, då kommer, när det gäller utförandet, då inträffar ju detta ständigt på nytt, detta att det som jag ville ju inte synda, men det blev ändå så olyckligt. Jag gjorde det som var orätt, och så jag handlade orätt. Jag inte bara tänkte orätt, utan jag har syndat med mina tankar och mina ord och mina gärningar. Vad har hänt? Jo, det onda jaget fick tillfälligt överhanden. Då är det inte mer jag som gör det, inte min nya människa, utan det är synden i mig, synda för därvet stygga jag. Och så visade det sig att en kristen syndar i tankar, ord och gärningar. Men vi ska veta detta, att en kristen regeras inte av sitt onda jag. Han regeras inte av detta. Det onda har inte herraväldet. Men ändå, och därför är det också så att när vi läser Romarbrevet 7 som talar om striden mellan anden och köttet, så slutar inte den striden tragiskt. Nej, här riktas ett tack till Gud. För frälsningens Gud, jag arma människa, vem skall frälsa mig från denna syndens och dödens kropp? Och så kommer omedelbart lovsägelsen, tacksägelsen. Gud vare tack genom Jesus Kristus, vår Herre. Aposteln avslutar också Jag själv tjänar alltså med mitt sinne. Med min nya människa tjänar jag Guds lag. Men med köttet tjänar jag syndens lag. Och denna apostelns undervisning, den är så viktig att verkligen ta vara på, lära känna och förstå. För det finns så många falska läror kring detta. Vi kan tänka på den profana humanismen. Och den profana humanismens människosyn, den lär att människan har att utveckla det humana hos sig. Bara hon gör det, hon bara att utveckla det humana hos sig, det humana hos sig, så ska människan bli allt mer mänsklig. Vi kan tänka på Sokrates som den idealist som han ger uttryck åt. Han sa att bara människor får veta det som är rätt, så kommer det självfallet att göra detta. Utveckla det humana, det mänskliga. Du ska bli allt bättre och bättre. Du ska bli allt. Men Bibeln lär den gamla människan. Hon ska inte gödas, hon ska inte utvecklas, hon ska dödas. Vi tror inte på vår egen självutveckling, självrealisation. Att människan ska bli allt snällare och snällare för varje generation. Vi vet detta, att det är den gamla människan, det syndafördärvet, det är så svårt att här måste Kristus komma in. Och han föder en ny människa. Och där han föder en ny människa, det visar sig att den nya människan ändå behåller herraväldet. Så är då sin kristen. Vilja omvändes hos en kristen. Visst är det här, vi ser här vilken skillnad det är mellan en kristen människa och en ogudaktig människa. Nya födelsens under har skett, en ny vilja och en ny håg har inträtt. Ett liv i den dagliga omvändelsen, i nådens överflöd. Och på samma gång denna stadiga och ständiga strid som pågår mellan anden och köttet. Men i denna strid står inte en kristen utan hjälp. Han får ju nåd och åter nåd. Den allmänna nåden får han ta till sig. Men så kommer det en sak till. Vi har ju inte talat om, vad betyder ordet utkårelse? Jo, nu ska vi tala om det. För utkårelse, denna läran om utkårelsen, den ska predikas för dem som har blivit kristna. Det är en lära speciellt för det troende. När en kristen många gånger undrar, hur ska det egentligen gå för mig? Ja, då ger Guds ord en särskild undervisning till dessa kristna som kämpar den dagliga striden mot köttet. Och så lägger Bibeln fram läran om Guds barns eviga nådaval. Och vi kan ge ett exempel. Vi kan tänka på den unge pastorn Timoteus. Han hade fått uppgiften att stanna kvar i Efesus och där förmana somliga att inte förkunna främmande läror. Runt omkring honom var det så att det var många som avföll från tron. Och i detta bekymmersamma läge, då får den unge pastorn brev från aposteln. Och där får han höra, bär också du ditt lidande för evangelium. Ty Gud har frälst oss efter sin egen föresats och sitt eget rådslut och sin nåd. Timoteus får höra att han som kristen inte har utvalt Kristus, utan att han själv blev utvald och blev utvald i Guds rådslut från världens begynnelse. Till Guds fasta grundvalar hör detta att Herren känner det sina. Har du tänkt det, du som genom evangelium och genom tro får vara en ny människa? Herren känner dig. Och vad betyder detta i bibliskt språkbruk? Herren känner det sina. Herren har utvalt det sina. Tänk så underligt. Och nu förstår jag varför jag kan få vara en kristen. Det är så många, massa människor som inte är kristna. Hur kan jag ha fått denna rika begåvning? Ja, visst är det underligt. Jag blev utvald därtill, utkårad att vara en kristen från världens begynnelse. Tänk så högtid. Herren känner och har utvalt det sina. Och aposteln var alltså viss om att Timoteus utkårelse, och han var viss om församlingsmedlemmarnas utkårelse, och han förklarar: evangelium hade kommit till dem med kraft och med full visshet mitt under deras stora betryck. Ja, visst lever vi många gånger i ett stort betryck. Men vi vet, den fulla vissheten har kommit till oss genom evangelium. Och denna visshet att få vara utkårade av evighet till denna höga ställning. Och när vi läser pastoralbreven, då ser vi gång på gång hur aposteln ställer fram läran om Guds barns eviga utkårelse. Och han gör detta för att därmed uppmuntra dem som är svaga i tron och dem som är beträngda. Aposteln försäkrar att Gud ska fast och säkert frälsa dem som han har kallat och utvalt. 2 Timoteus 2:10. Och som ett fast ord betecknas det ordet att det utvalda skall vinna frälsning. Guds utkårelse, den står fast. Fast och visst är att den som han har, Gud har utvalt, ja, den har han också, ska han också förhärliga. Och så ser vi att Timoteus med läran om utkårelsen får en kraftig tröst. Och denna lära om det troendes utkårelse, den ska vi förkunna för det troende, för trons människor. För trons människor befinner sig många gånger i trångmål. Och hur många gånger är det inte man tänker, men ska jag kunna fortsätta att vara en kristen? Ska jag kunna vara stabil? Jag är ju inte så stabil av mig. Tänk på detta. Herren har utvalt mig. Visst är det underligt. Herren känner mig. Han har utvalt mig. Han vill. Det är han som ska styrka mig. Inte heller Timoteus kände sig stark. Nej, han var svag. Och han var lite rädd av sig. Men så får han höra att evangeliets framgång, det beror på Guds trofasthet. Och det är Guds trofasthet som gör att Gud osvikligt ska frälsa dem som han en gång har utvalt före världens skapelse. Och så undervisade aposteln om utkårelsens gång genom världen, genom staden Efesus. Och så får vi kristna höra om utkårelsens gång genom staden Ljungby. Här ska evangelium predikas. Somliga ska tro. Vilka ska komma till tro? Jo, dem som Herren har utvalt av evighet. Så ser vi hur inte endast frälsningsgrunden är lagd i Kristus, i hans offerdöd. Hela frälsningsverkets fortsatta gång genom världen är ej beroende av människors vilja eller strävan. Utan klart står det att tron blott kan verkas och finnas. Den kan bara finnas hos den som Gud har utvalt. Och aposteln säger sig vara utsänd för att verka för Guds utvaldas tro. Vi vet inte vilka som är utvalda i Ljungby. Hur skulle vi kunna veta det? Men vi har att förkunna evangelium för alla människor här i Ljungby. Vilka kommer att bli omvända? Jo, den som hör evangeliet och den som Gud har utvalt. Och därför är det så viktigt att evangeliet blir hört över hela vårt land. Och aposteln förklarar också: vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För dem som älskar Gud, eller för dem som är kallade efter hans rådslut. Visst är det bra högtidligt. Visst är det strunt när till exempel att vara utkårad till Lucia. Det är man ju bara för ett år. Det är festet en dag. Men här är ju festet helt liv och sen en fest i härlighetsriket. Att vara utkårad till Guds barn. Tänk att jag får tro det. För dem som tror, ja, det är det utvalda. Och så får Timoteus en stark tröst, en mäktig tröst. Han visste att han mitt i sin svaghet fick bäras av vissheten om att vara känd och utvald av Gud. Hans uppgift skulle vara att lida för evangelium. Men här i apostelns undervisning fick den unge pastorn en ny kraft att kämpa mot vilddjuren i Efesus. Och så stod Timoteus där på Paulus predikstol i Efesus. Han stod där stark och ståndaktig. När jag är svag är jag stark, säger aposteln. Och så sa aposteln själv. Och så ser vi hur det kristna genom evangelium får den ständiga fortsatta trösten. Att Herren sörjer för det sina och han ger nåd utöver nåd. Och så ser vi hur aposteln lägger fram läran om Guds barns nådaval. Om utkårelsen av nåden. Utkårelsen av nåden. Och detta sker för att styrka Timoteus. Som arbetar och lider för evangelium. Till alla dem som tror. Så är detta ord sagt. Er endast känner jag. Amos 3:2. Endast er har jag utvalt. Visst är det så också nu. Hur många gånger är inte en kristen trängd. Han är trängd och beträngd av sitt kötsliga jag. Som ständigt vill sticka upp och ta väldet. Och han är trängd av den onda världen. Och han är beträngd. Men då ska han veta. Vi har fått nåd. Inte bara den första nåden. Vi har fått nåd utöver nåd. Den allmänna nåden. Att Gud har återlöst syndare. Och sedan den särskilda nåden. När vi befinner oss i tron. Att vi får veta detta. Att Herren ska verkligen fortsätta sitt verk. Han som har börjat sitt verk. Han ska fortsätta det till Kristi Jesu dag. Och så ska inte vi kristna gå omkring och tänka att. Kanske kommer jag att avfalla en dag. Nej visst inte. Det är bluff. Det är bergsäkert. För den som han har. Alla dem som tror gäller detta fasta ord. Att han verkligen ska föra dem. Från in i. De är redan i sonens rike. Och de ska föras in i härlighetens rike. Ja, det här var bara tre ord. Vilja, omvändelse och utkårelse. Tänk vilka struntord i världens sammanhang. Men tänk när vi får dessa tre ord i de bibliska sammanhangen. Guds vilja, Guds omvändelse av syndare, Guds utkårelse av sina trogna. Tänk vilka oerhörda maktord, vilka mäktiga som skapar ord i skapelsen. Vilken mäktig Gud vi har, vilken nåderik Gud. Tre ord. På min tid som gymnasist fick man lära sig att man skulle lära sig några dikter utan till. Och när jag tänker på de här tre orden så minns jag en dikt. Jag tror det var Lindorm. Ni som är poeter får väl rätta mig. Och han säger att han är trött på färger och klanger och ljud. Jag vill bara höra en par tre ord om hur man brottas med Gud. Så säger Lindorm i en dikt. Och så tänker människor. Men här ser vi hur det är med vilja omvändelse. Omvändelsen är Guds verk. Och sen kommer den dagliga omvändelsen, den dagliga striden mot köttet. Men Herren är den, det ska vi veta. Han är den som styrker det svaga. Han som har börjat sitt verk så fortsätter det inte Kristi Jesu dag. Och så uppmuntras det kristna. Inte bara att tro detta utan också att gå ut och predika hans väldiga gärningar. Vi vet inte vilka som ska bli frälsta. Men vi vet att alla de utvalda, det ska bli frälsta. Och så var det en sak som Ulrik tog upp här. Och det var en sång som han undrade och som man kan fråga sig, är det en biblisk sång? Det är frågan, den här sången om att tränga sig fram. Annars är himlen förlorad. Är det så att man själv ska kämpa sig igenom för att ärva, nå in genom himlaporten? Och då ska vi säga så här. Här märker vi. Pietismen lär att omvändelsen är den trånga port som människan måste själv kämpa sig igenom. Och om den här sången syftar på omvändelsen, då är den direkt falsk. För omvändelsen, det är ju Guds lätta sak genom evangelium. Men sen när människan tror och kämpar mot köttet, sen är det många gånger trångt för en kristen. Och om psalmförfattaren tänker på det kristna livet, då kan det gälla, som kristna gäller det många gånger att vi får kämpa. Kämpa trons goda kamp. Sök att vinna det eviga livet, vartill du har blivit kallad. Du som också inför många har avlagt den goda bekännelsen. Det ska vi veta många gånger. Visst är det en kamp för en kristen. Det är trons goda kamp mot djävul, kött och värld. Men vi vet nu genom evangelium att den nåd som vi fick i omvändelsen, Gud fortsätter att styrka sina kristtrogna, och han styrker dem med nåd utöver nåd, med utkålelsens evangelium. Han ska osvikligt frälsa alla dem som tror. Det troende ska inte komma på skam. Och därför får vi tänka på detta. Hur stor är inte din nåd, hur väldig. Lagen kom genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Vi såg hans härlighet, den enfödde sonens härlighet. Och han är full av nåd och sanning. Och jag vill önska er här Guds nåd och frimodighet på den fortsatta lärjungavandringen. Gå inte omkring och tänk att kanske ska jag falla. Det är inte alls sant. Det är att misstro Gud. Han ska osvikligt frälsa dig så visst som du tror på honom. Och så ska jag veta detta. Att när du möter motgång och svårigheter, så ska du veta apostlarna och profeterna, ja, de dräptes i Jerusalem. Att vara en kristen är inte ett liv bara. Det är många gånger att det fick lida. Våra fäder till många gånger lida martyriet. Men tänk så högtidigt det är att få lida för Kristi skull. Men så styggt och illa det är att lida för onda gärningar. Därför lycka till på den fortsatta lärjungavandringen. Tro evangelium. Vi har en nådig Gud och en mäktig Gud. Och han har sagt att han ska, att det som tror på honom, det ska inte komma på skam. Han som har börjat ett gott verk, han ska fullborda det inte Kristi Jesu dag. Och på Kristi Jesu dag, då byts för en kristen härlighetens krona. Var trogen in till döden, så ska jag ge er livets krona. Vi har något att kämpa för. Amen. Ja, tack käre Gud för För att du bevisar din godhet och barmhärtighet. Du har givit oss ditt heliga evangelium. Du har givit oss denna goda lära. Vi har fått höra att du sänder din son för att frälsa världen. Och att du verkligen har återlöst världen. Och att du i ditt evangelium uppmuntrar alla människor att tro detta budskap. Så hjälp oss då, Herre, att tro och så vinna våra själar. Amen.